Det här avsnittet av Lantbrukspodden sponsras av Agrolkortet. Kortet för dig som gillar rabatter. Agrolkortet ger dig bland annat rabatter på OKQ8, Prime och Statoil. Vi tycker det är Sveriges bondförnuftigaste kort, men vi vill inte vara påstridiga, bara plantera en tanke. Läs mer och ansök på agrolkortet.se.
Det här är Lantbrukspodden med mig, Anna Nilsson.
Och mig, Camilla Olsson.
Tar automatiska körsystem bättre beslut än maskinförare i tröskan? Och möt triathlonbonden som tar sporttänket med sig i djuruppfödningen. Och sen ska vi ut i skogen för att testa marknadens nya skogsmaskiner. Där mindre storlek har flera fördelar. Nu kör vi!
Det här är nästan som att komma tillbaka från jullovet, fastän det är i februari, Anna. Det har hänt så mycket och det här är vårt första riktiga nyhetsprogram sedan årsskiftet.
Ja, vi har ju haft flera specialprogram. Bland annat då specialprogram om stormen Gudrun. Och sen hade vi även
framtidsavsnittet. Vad ska hända 2015? Det var vårt förra avsnitt med bland annat Arlas vd i Sverige som vi intervjuade. Men du har ju hängt en hel del i Kalmar, för där händer ju saker.
Ja, det är ju så då att Kalmar Lantmän, där händer det grejer. Det nu är styrelsens förslag är att Kalmar Lantmän ska fusionera med Lantmännen. Eller Svenska Lantmännen. Och det har varit en stolthet ju att ha sin egen lantmännenförening. Och det är den sista pusselbiten, säger man då, i lantmännens utbredning då i hela landet. Så, men där är nog inte sista ordet sagt än, vad som kommer hända där. Det har varit en riktigt stor grej.
Mm. Och du har ju skrivit mycket om Kalmar, vi har kunnat läsa det i Lantbruk och bland annat den så kallade Kalmarmodellen. Kan du berätta, vad är det för något?
Ja, men det har ju varit då att lantbrukssektorn och livsmedelssektorn har stått sig väldigt stark i Kalmar och Öland. Det är ganska bristfällig infrastruktur och det är många industriorter, mycket industrier som har lagts ner och dragits därifrån. Men lantbruket har stått sig starkt och det finns även då slakteriet, Kålis Ugglarp, så det finns Arla har mejeri och det är också Guldfågeln med slaktkyckling. Så det finns både förädling och flera starka produktionsgrenar. Och bland annat då också här Kalmar Lantmän.
Men det här är ju då, som du säger, det är ju inte färdigt än och så. Och det kommer vi såklart att följa vidare. För det är, vet du när det ska bli färdigt?
Ja, det ska vara extra stämma då nu framåt i mars någon gång.
Följ utvecklingen på landlantbruk.se. Skogsmaskiner, det är ofta stora saker som väger mycket och med många hästkrafter. Men det finns ju andra varianter på det här också.
Ja, det har börjat komma alternativ då med mindre skogsmaskiner som inte ger de här stora markskadorna. Och det kan ju ha flera fördelar, bland annat då om nu när det har börjat bli mer och mer varma vintrar då, så marken inte är kärlad, och då kan det vara exempelvis lämpligt då att ha en mindre maskin. Och det finns då ett företag som har verkligen expanderat på den fronten.
Mm. Det handlar om Malva, och vår reporter Mats P. Ostelius, han åkte ut på en skogsdag och fick sig en åktur i en sån här lite mindre Malva-skotare. Och han träffade Magnus Gustafsson som har GA Logging, och så här lät det när Mats fick knöla in sig i den mindre skotaren.
Ska jag försöka tränga mig in i den här hytten som ju är lite trängre än en konventionell maskin? Men det ska gå bra, jag sätter mig bakom förarstolen här. Så, stäng dörren.
Då åker vi. Kör vi lite.
Ja, nu ska vi köra fram till nästa virkeshög.
Jag ser ju knappt det. Men det är som jag säger, den är ju lite nytt.
Det ser ut va.
Där har vi nu.
Ja, det är jag som sitter i vägen.
Nu är vi snart framme. Det är ju inte direkt motorväg.
Så. Har vi gripen ute?
Ja, det är ju som sagt, vi har ju rätt stor kran på den här lilla maskinen. Den är ju 8 meter. Och visst, fördelen är ju att du kan ju köra lite mer special med den. Alltså, du, i synnerhet då när vi ligger och kör på sura marker och sånt, så är det ju kanon med en långkran. Och likaså plocka ris och göra vägar lite bättre så det håller för oss när vi kör.
Nu har vi snart björkmassa vi är på lasset här också. Förarmiljön, en del är lite kritiska mot den i mindre maskiner. Hur upplever du det?
Ja, men det är ju helt okej. Alltså, till att vara en liten maskin så jag kan inte påstå att jag har fått illa efter att ha suttit här i 8-10 timmar. Visst, det går kanske inte jämföra mot en större maskin, men det är helt okej till att vara en sån här liten maskin. Så, jag menar, det är ju skillnad på prislapparna med ju i förhållandevis. Så. Ja, jag tycker det är helt kanon i hytten.
Hur upplever du att markägarna reagerar på de här mindre maskinerna som är kanske normalt vana vid de större?
Ja, det har ju varit bara positivt så att säga. Det är ju, visst, vi lastar ju lite mindre, men å andra sidan så behöver vi inte ha direkt några större vägar heller att köra fram. I regel slingrar vi oss fram istället mellan träna. Och jag menar, är det blött så i regel så det håller ju för den här lilla maskinen så att säga. Jag menar, normalskotare, en gallringsskotare, en väg, det är mycket tomhet som jag gör med fulla lass. Och lite skillnad är det ju.
Ja, jag heter Magnus Wallin, grundare av Malva, som jag startade 2009. Vi håller till i Skene i Västergötland. Vi har väl sett en utmaning för skogsbruket med de dels klimatförändringar vi har. Och sen har vi de senaste åren haft en maskinparken har blivit större och tyngre generellt. Och det har skapat en nisch för oss där vi har växt med våra mindre och lättare maskiner. Och vi tror att med hjälp av ett beståndsgående koncept, både skotning och skördning, så kan vi hålla nere körskadorna. Vi kan skapa stormsäkrare bestånd och även minimera snöbrotten. Det kan vi göra till en viss merkostnad. Det är framförallt skotningen som vi får en liten extra kostnad för.
Vad menar du med beståndsgående maskiner?
Vi tar inte upp några traditionella stickvägar då, som en större skotare framförallt behöver då, utan vi kör i beståndet med lätta maskiner och minimal markpåverkan.
Merkostnad här säger du för att köra med mindre maskiner. Kan du ge någon uppgift om hur mycket dyrare det blir?
Ja, det är svårt att generalisera, men vi rör oss mellan 30 och 40 kronor per kubik i merkostnad. Och för det då levererar vi ett mervärde i form av mindre körskador som också kostar pengar att återställa och stormfastade bestånd med mindre utsatthet för vind och så. Och även då snöbrotten påverkar, alltså stickvägarna, och i anslutning till stickvägar så får man oftast större andel snöbrott.
Ulf Peter Holgersson heter jag, skogsmästare. Jobbar som skogsförvaltare i Uppland där jag förvaltar allmänningar och privata skogsfastigheter sedan 20 år tillbaks.
Ni har införskaffat en Malva-maskin, förstår jag. Kan du berätta lite mer om det?
Ja, strax före jul här så inköptes en Malva 560 kombi. Alltså en kombinerad skördare skotare. Och det är för att, tycker väl att när vi jobbar i de här klena första gallringarna, att den konventionella avverkningsmetoden med rätt stora skördare och skotare gör ett inte tillfredsställande jobb alltid. För breda vägar, vi får snöbrott i vägarna och vi får vindfällen. Vi tappar produktion per hektar. Och därav har jag varit intresserad att titta på de här småmaskinerna. Nu tycker jag de har nått en kapacitet med både hydraulpumpar och motorer och lastkapacitet som gör att det har börjat bli intressant.
Finns det bara fördelar med det här eller ser du nackdelar med det också?
Ja, nackdelarna är ju det här med pengar. Att hur man än vänder på det så kostar det här mera. Det är lätt att räkna. Skotningen blir ju enkelt sagt dubbelt så dyr. Den kan ju bara ta ut halva volymen mot en traditionell skotare som kanske tar 9-10 ton och kubik. Medan en Malva-skotare klarar cirka 4-4,5 kubik. Så att man drar så blir det dubbla kostnaden i princip för skotningen.
Men det är värt det uppenbarligen då, tycker du?
Jag tror att markare och även jag som skogsförvaltare att vi får ett så pass finare bestånd. Mindre markskador i beståndet. Vi har ju en tyngd som är 10-15 ton lägre. Och med den väderlek som vi spelar med idag, med varmare vintrar, så tror jag att markägarna uppskattar det här. Jag tror också att vi har ju markägare som idag har förändrats bilden att kvinnor äger snart 40-50% av våra privata skogar i Sverige. Att de accepterar inte markskador kanske på samma sätt som förra generationen med mera mansdominerat. Kanske har gjort eller har blivit tvungna att göra med den maskinpark vi har i skogsbruket. Så jag tror att det går lite grann emot att man kan uppskatta och betala extra för mindre maskiner i framförallt första gallren,
ja. Ja, där hörde vi flera röster då om de här mindre skogsmaskinerna. Och det går ju väldigt bra för det här företaget.
Det gör det verkligen. Och Magnus Wallin som grundade Malva, han har berättat då att de 2013 omsatte 14 miljoner. Men förra året, då tog det fart rejält. 35 miljoner i omsättning. Det är en rejäl ökning. Och mellan 2009 och 2012 så tillverkade de 30 såna här maskiner. Men under bara 2014 så gjorde de hela 22 maskiner. Vad säger de om det här?
Ja, det verkar ju öka. Men vad säger du av den här slutsatsen om att kvinnor skulle bry sig mer om markskadorna?
Ja, det är en intressant slutsats tycker jag. Och kanske har han en poäng där. Men frågan är om det ligger verkligen i könet eller om det ligger i att man dagens skogsägare faktiskt bryr sig mer om markskador eller inte. Vad tror du?
Ja, eller om det finns någonting i kulturen. Men det kan ju... Ja, teori kan ju vara att om man kommer utifrån kanske mera inte är fast i de strukturer som de gamla strukturerna, så kan man se det på ett annat sätt och se andra lösningar. Men jag tycker att det här är intressant. Så jag känner så här, ni som lyssnar, skogsägare eller skogsmaskinsförare eller så, vad tycker ni om det här? Är det så att kvinnor har en annan syn på skogsägande, och är det så att kvinnor lockas mer av mindre maskiner och tänker mer på markens hållbarhet, eller är det helt andra orsaker?
Mm. Hör av er till oss. Ni vet vart vi finns. lantbrukspodden@landlandbruk.se och på Twitter och Facebook och Instagram så heter vi Landlandbruk. Anna, om jag säger att en lantbrukare är kemist, barnmorska, sjuksköterska, tekniker, ja, och kanske elitidrottare, vad säger du då?
Ja, jo, så kan det ju vara. Och kanske mångkamper också. Det är flera olika grenar att hålla ihop.
Mm. Och kanske också att man måste hålla ihop sig själv också. Det gäller att vara stark fysisk för att orka med det här hårda jobbet.
Mm. Och det finns en lantbrukare, Camilla Persson. Hon födde upp bland annat kalvar i Hörby. Men hon satsar även på Ironman. Och hon tar med sig det här sporttänket och sitt gedigna träningsprogram med sig in i djuruppfödningen. Och det ska vi få höra på nu.
Och en Ironman innebär då att man simmar i öppet vatten, 3850 meter. Sen direkt på cykeln, cyklar 18 mil, varav 12 mil går på Öland. Och sen tillbaka över bron och 6 mil runt Kalmar. Och när man är klar med det, direkt på ett maraton, 4,2 mil ska man springa.
Så först simma över 3 kilometer, sen cykla i 18 mil och sen ska du springa i 4 mil. Hur tränar man för det när man bor i Köinge och där snön just nu faller ner?
Ja, hur tränar man för det? Jag har faktiskt skrivit ut ett träningsprogram som jag tycker funkar väldigt bra. Som jag följer och tycker det är jättebra. För på måndag kan jag se vad jag har framför mig då i veckan. Måndag är till exempel en vilodag, tisdag har jag sim. Onsdag är det löpning, torsdag är det cykel och direkt efter cykeln ska jag springa. Fredag kör jag sim och gym. Lördag är vilodag och söndag har jag ett längre löppass med lite cykel efter det.
Vad är ett längre löppass för dig?
Nej, men det är väl över en timme, 90 minuter, uppåt 120 minuter.
Och hur långt kommer du på en timme?
Ja, men det är lite olika. Just nu är det inte farten som styr, utan nu är det uthålligheten som styr helt och hållet. Så att det här träningsprogrammet jag har skrivit ut baseras på puls. Och då står det, om jag till exempel ska springa en torsdag, står det löpning 90 minuter, den och den pulsen. Så att det handlar mycket om kontinuitet, att träna 5-6 dagar i veckan. Och på låg puls, men lite längre distanser, så att man vänjer kroppen vid det. Sen kommer det nog att ökas på här framåt våren med lite högre intensitet, skulle jag tänka mig.
Men då, att kombinationen här, att då först simma och sen så cykla och sen springa. Är det inte liksom nästan omänsklig uppgift att ta ett maraton på slutet?
Jo, det är det ju. Jag tycker nästan det är omänskligt att cykla 18 mil. Men det är det jag tränar för, och det känns som att klarar jag detta så har jag ju... Jag vet inte hur jag ska förklara känslan. Det hade varit hur häftigt som helst. Och jag ska klara det. Jag gör mitt bästa nu för att klara det.
Hur kom det sig att du började med detta?
Jag började träna för ett par år sedan. För jag hade mina trivselkilo kvar. En 6-7 kilo som jag ville ha bort efter barnen och sånt här. Och jag hade försökt själv, men det gick inte. Och träffade en personlig tränare på Friskis och Svettis i Hörby. Som rekommenderar mig att börja på gym. Och så tänkte jag, aldrig satt min fot på ett gym. Jag kommer aldrig göra det. Men har han sagt det, så ger jag det en chans. Och vi hade satt upp ett mål. Och har jag ett mål, så klarar jag det. Försök att klara det i alla fall. Och det funkade. Och jag kombinerade det med löpning. Och jag ställde upp i något lopp. Och det gick bra. Och jag kände att jag kan ju springa. Och sen har det rullat på. I och med att jag är väldigt tävlingsinriktad och målmedveten, så är löpning väldigt, vad ska man säga, lätt att... Det är mätbara mål, alltså man gör framsteg. Du springer i den hastigheten eller den distansen och man vill göra lite bättre varje gång. Så det är lätt att mäta sina framsteg. Så jag trivs jättebra ut på tävlingar och springa och träffa andra folk.
Men när du beskriver det här med dina rutiner för att träna, så låter det ungefär som med din mellankalvsuppfödning. Att du är kreativ och du följer väldigt strikta rutiner. Mm. Och du har ju redan vunnit där, för du blev årets nötköttsföretagare. Mm. Och du har halverat arbetstiden per kalv under ett ganska få år. Mm. Kommer du kunna halvera din tid i Ironman också?
Nej, det här första Ironman kommer jag att mitt mål är att ta mig igenom. Och så att ändå mår bra efteråt. Sen har jag ju en tid som är borde vara fullt möjlig. Men det vet jag. Jag vet inte om min kropp kommer att reagera. För jag har aldrig gjort det. Och det är skillnad att springa bara ett maraton än att cykla 18 mil först. Så jag vet inte alls hur jag kommer att känna mig. Det handlar mycket om näringsintag också. Hur man klarar det. Så att jag har en tid som jag har som mål att jag ska klara, men jag är naturligtvis jätteglad ändå om det tar längre tid än så. Jag vill ju bara genomföra det, komma i mål och må bra.
Och där hörde vi vår reporter Anders Ingvarsson som träffade Camilla Persson i Hörby. Ja, just nu är det fortfarande vinter runt om i landet. Och det kan verka långt bort till skördetider. Men är det någon gång som det är dags att tänka på skörden och strategier för det, så är det ju nu. Nyligen anordnade vår systertidning Lantmannen och Jordbrukstekniska föreningen ett seminarium på tema tröskning. Och det var fullsatt där, Camilla. Du var där.
Jag var på plats. Och det var så fullt till sista plats. Det fanns till och med en väntelista. Och det snackades tröskning och skördetröskor under en hel dag. Och det var väldigt intensivt. Med många intressanta föreläsare. Och mer om det här kan man ju se på vår webb, där vi har en liten film om det också. Men på plats så var bland annat Thomas Rademacher. Han är tysk professor i lantbruksteknik. Och frågan är ju då, vem är bäst på att bestämma inställningarna i en tröska? Är det ett program eller är det en människa? Det ska vi få höra mer om nu.
combines are highly equipped with electronical and information systems, and we have the trend that automation of several parts is introduced in the market.
Ja, som Thomas Rademacher säger så är skördetröskor högteknologiska maskiner, och idag finns ett slags optimeringssystem som kan tala om vilka inställningar tröskan ska ha för att få till en bättre skörd. Men vad gör man då om man inte är nöjd med programmets inställningar?
If you later have the feeling that the result was worse than before, you can correct it, and then the system gives you another suggestion.
Ja, det finns alltså möjlighet att ångra sig och göra nya inställningar. Men det här programmet finns ju inte alla skördetröskor. Enligt Thomas Rademacher är det de här tröskorna som systemet finns i.
These optimization systems are 3-1. First was class with the so-called CMOS system. Since 2013 we have John Deere in the market with the ICA system. And the New Holland company has the so-called intelligent user interface.
Men hur bra är då det här systemet jämfört med en människas val? Thomas Rademacher säger att deras val brukar skilja sig åt.
In most cases the driver sees, oh, the assistant gives me a suggestion which I wouldn't select. So the driver in very, very often is astonished, I wouldn't have chosen this setting. And we did several field trials with such system, and we tried to find out which benefit has such a system. The benefit depends on the harvesting conditions. If the harvesting conditions are more like the harvesting conditions which are the basis for the basic settings of the combine harvester, the company found out, you have no high benefit of such an optimization system. But in most cases we have differences between the so-called average harvesting conditions and the actual harvesting conditions which are really in fact in the field.
Ja, enligt undersökningar brukar inte föraren välja samma inställningar som systemet. Men hur mycket man kan tjäna på optimeringssystemet, det beror på skörden. Men för att optimeringssystemet ska vara möjligt behöver företaget samla in data kring tröskningen och spara det här. Det kallas för big data. Och det här diskuteras inte bara i Sverige.
The discussion in Germany is, can a farmer be quite sure that the company doesn't sell this data, for example, to Monsanto or something else, so and to any other supplier for agriculture business.
Nu är det dags för veckans bonde, och som den här veckan slår ett slag för den svenska osten.
Jag heter Per Hellström och jag och min fru Johanna, vi har ett lantbruk i norra Västerbotten där vi har 35 kor, och sen 3 år så tillverkar vi ost också i ett eget gårdsmejeri. Vi har i huvudsak SRB, de står i en uppbunden lagård här.
Och hur påverkas ni av det låga mjölkpriset just nu?
Jo, det är klart att det känns. Nu odlar vi ju ingen spannmål, så vi köper in allt kraftfoder. Så det brukar alltid följas åt med en liten fördröjning att förnödenheterna, fodret blir billigare också när mjölken betalas dåligt. Så att vi drabbas ju inte lika hårt så av svängningarna. Men det är klart att det svider, och om inte vi hade osten så skulle vi nog sätta igång och avveckla nu.
Då kan ni kan få en bättre ekonomi eftersom ni också har då ett eget gårdsmejeri.
Ja, men visst, det är ju tanken på sikt här. Nu har vi hållit på i 3 år, och i fjol gick det ju runt då för första gången. Alltså, det är en ganska lång startsträcka när man gör ost. Ja, man måste ju bygga sitt mejeri och man måste lära sig att göra ost, och sen ska man hitta kunderna också. Så det tar sin lilla tid.
Och i helgen då ska ni vara med på Ostfestival på Nordiska museet i Stockholm. Vad har du för förväntningar på det?
Ja, vi var ju där i fjol också. Det var jättetrevligt. En underbar lokal och ett bra arrangemang. Så jag hoppas ju att det ska komma lite branschfolk, som människor med egna delikatessdiskar och sådana, och som man får bjuda på osten. Och så en massa vanliga konsumenter också förstås då. Det är ju jättebra att vi kan samlas och höja temperaturen lite på de gårdsproducerade ostarna.
Och till sist då, vad önskar du dig mest av allt just nu?
Ja, egentligen så önskar jag att Vladimir Putin tar sitt förnuft till fånga. Så att vi slipper ett kallt krig och så att vi får någon ordning på världsmarknaden. Och sen för egen del önskar jag en solig vårvinter, så att vi får chans att vila till oss lite grann och vara ute med familjen här.
Där hörde vi Per Hellström, mjölkproducent som driver det egna gårdsmejeriet Svedjan Ost i södra Svedjan. Och han ska alltså vara med på Nordiska museets ostfestival. Ja, Anna, det här programmet har ju innehållit skogsteknik och det har varit skördeteknik och det har varit en hel del idrottande också. Men nu är det slut.
Mm. Men vi lever ju alltid vidare på vår webb landlantbruk.se och i våra sociala medier, Instagram, Twitter och på Facebook, där vi också heter Landlantbruk.
Och vill man mejla till oss, då gör man det på lantbrukspodden med 2D, snabbla, landlantbruk.se. Och så kan man ju då twittra och så under hashtaggen lantbrukspodden, så hittar vi det lätt.
Ja, och ni får jättegärna höra av er vad ni tycker om programmet och om ni har några tips eller uppslag på saker ni vill att vi ska ta upp.
Och nästa avsnitt av Lantbrukspodden kommer den 26 februari. Då hörs vi igen.
Det här avsnittet av Lantbrukspodden sponsras av Agrolkortet. Kortet för dig som gillar rabatter. Agrolkortet ger dig bland annat rabatter på OKQ8, Prime och Statoil. Vi tycker det är Sveriges bondförnuftigaste kort, men vi vill inte vara påstridiga, bara plantera en tanke. Läs mer och ansök på agrolkortet.se.